Varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Det här är vecka 16, den 19 till 25 april. Jag får säga att det är nu exakt ett år sedan jag gjorde den här sammanfattningen. Det började vecka 16 2020 och nu är det ju vecka 16 igen och det är lite bisarrt nästan vilken resa det har varit med de här korta sammanfattningarna och sorgligt såklart givet att det handlat om pandemin. Men det har ju verkligen inte varit en tid som har gått snabbt det här året kan man säga och inte heller lätt. Men det har ju varit givande och det har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Stora journalistpriset till och med. Och jag vill börja bara med att tacka för all den respons som vi har fått från er och till er nästan 900 som varje månad är med. Och jag bidrar och stöttar det här ekonomiskt med 20 kronor eller mer via Patreon. Det är ju ett tidsdokument som vi har skapat och som har varit härligt roligt att få vara med och göra tillsammans med er. Men tillbaka till ordningen. 13 923 har nu avlidit med covid-19 i Sverige totalt, vilket är en ökning med 135 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är därmed färre än de som rapporterades döda förra veckan, vilket innebär ett trendbrott. Kanske stannar dödstalen nu på en platå och vänder inte uppåt trots allt. Folkhälsomyndigheten har ju tidigare trott att så blir fallet. Att även om smittan ökar så hjälper vaccineringen av äldre att hålla nere dödstalen. Rekordmånga har däremot testat sig under veckan som gått, vilket vi kan se här på statistiken. Vi hade ju en tidigare toppnotering på 329 000 personer som testade sig och det var ju bara för några veckor sedan. Och den har alltså nu trumfat, som man ska säga, gått över 500 fler. Det är drygt 330 000 personer som testade sig under senast inrapporterade hel vecka. Och vi ser också en positiv förändring i att antalet nya bekräftade fall minskar om än marginellt. Man kanske snarare kan säga att det ligger på ganska exakt samma nivå som förra veckan, vilket var en ganska snabb ökning från veckan innan. Men vi har ju sett att det har varit så här i 4 veckor i rad att först då går man upp till en viss ökning, ett ganska stort topp, och veckan som följer så har det varit lite liknande, och det är ju det vi har sett även den här veckan. Alltså att vi har 2 veckor i rad där det ligger på en förhöjd ökning kan man säga. Att det ändå är en liten minskning är någonting som Folkhälsomyndigheten kallar ljusglimt och givetvis sätter stort hopp till att det kan vara vändningen. Smittan ökade i 5 regioner och i Blekinge och Östergötland ökade de bekräftade fallen med mer än 30%. Men att det inte ökar i fler regioner innebär inte att det är bra, utan att det ligger på en ganska hög och parkerat på en ganska hög nivå. Högst andel smitta är i åldersgruppen 10-19 och 40-49 år, vilket man får anta eller förmoda handlar om barn och deras föräldrar. Vi ser ju här då, om vi tittar ännu närmare på den här grafen, hur vi har en ganska brant ökning här då, som sagt, i den här gruppen som är 10-19 år, som då gör att de parkerar i nivå med 40-49-åringar. Det är de 2 grupper som är högst. Men vi ser också att det ju har gått väldigt snabbt uppåt för 60-69-åringar, även om vi sett en liten minskning här den senaste veckan. Och tittar vi ännu mer på just barngruppen så blir det tydligt hur barn 10-19 år är på rekordhöga nivåer, framförallt de över 15 år. Här ser vi ju då den linjen som är den röda här för 18-19-åringar som är ju extremt hög. Tittar vi, jämför vi liksom i 10-årsgrupper, så är den högst av alla 18-19-åringar. Det är alltså nästan 800 fall per 100 000 medborgare för 10-19-åringar jämfört med den högsta noteringen då för 40-49-åringar som är 600 fall per 100 000 invånare. Att barn drabbas hårdare under den tredje vågen, det har det ju talats om tidigare. Och det antas bero på den brittiska mutationen av viruset som ju nu nästan är helt dominerande i Sverige. Samtidigt så drabbar det inte bara skolbarn utan även lärare såklart på skolorna. Och Aftonbladet rapporterade veckan om masslarm eftersom att de noterade att utbildningssektorn står för en majoritet av smittanmälningarna till Arbetsmiljöverket. Långt fler än vårdsektorn. Flera tusen fler än vårdsektorn. Antalet som vårdas på intensiven för covid-19 har också minskat något efter förra veckans rekordnotering. Men fortfarande är alltså trycket extremt högt. Och för er som ser grafiken här då så ser vi att det är en liten nedåtgång som vi har sett de här senaste dagarna. Då efter den här extrema pucken och toppnoteringen som vi kunde konstatera förra veckan. Det här är alltså antalet totalt inlagda på intensivvård i Sverige som ligger alltså drygt, eller runt 400 kan vi säga. Och om vi pratar vidare om det då och tittar på trycket totalt på sjukvården i Sverige, alltså inräknat både de som är på slutenvård, det vill säga vanlig sjukhusinläggning, så ser vi ju att vi kanske inte ser samma tydliga minskning där då. Totalt är belastningen på sjukvården i Sverige snart upp i första vågens topp. Vi kan se det här för er som följer då via grafiken att här ser vi ju i den här första rutan riket, hela Sverige då, där vi ser att totalt om vi räknar in både intensivvård och slutenvård så är ju den kurvan inte lika brant som den har varit de första två vågorna, men den är ju stadigt fortsatt uppåtgående och det är hittills i alla fall för tidigt att konstatera om vi ser en platå eller inte. Vi ser i Stockholm däremot någonting som liknar en platå, den här rutan till höger, där det ser ut som att det till och med skulle kunna vara på väg ner, det är lite tidigt att säga, men det är någon slags platå just för slutenvård och intensivvård totalt. Ser vi övriga riket då så ser vi inte den här platån utan snarare att det drar uppåt där ännu tydligare, både på intensiven och på vanlig slutenvård. Och man kan väl konstatera det att just runt om i Sverige så är det just katastrofläge. Det är så man kallar situationen i Västernorrland. Överfulla sjukhus trots att man fördubblat där antalet IVA-platser. I Uppsala så menar man att man redan har nått maxkapacitet och att man är i det värsta läget hittills under pandemin. Regionen har nu bett att andra att ta över deras patienter för att man har alltså helt enkelt inte plats. Och över hela landet flyttas nu dagligen patienter runt eftersom kapaciteten inte räcker till, säger Socialstyrelsen. Tidigare har Socialstyrelsen haft som mål att ha minst 20% kapacitet tillgänglig i intensivvården. Att alltid kunna ha det, ha en sån buffert. Men under april så har det nästan aldrig gått. Man har alltid varit under de här 20% i buffertarna. Det är alltså ett extremt läge där konsekvensen ju blir att när vården inte klarar av det, att man behöver prioritera vilka man ska ge vård till, vilka man ska ge intensivvård till. Och då har vi ju ett otroligt brutalt läge. Det är ju, jag vet inte vad man ska använda för ord bortom extremt. Denna vecka skulle ju då smittan vända neråt enligt Folkhälsomyndighetens scenarior, men eftersom det inte har hänt eller i alla fall inte ser någon tydlig nedgång, vi ser möjligtvis en platå, så menar Tegnell nu att det definitivt kommer att vända i mitten på maj. Därför blir det heller inga lättnader på restriktionerna, vilket tidigare var tänkt att ske den 3 maj. Istället sker det tidigast 17 maj eftersom regeringen ser en pandemitrötthet. Det rapporteras in från länsstyrelserna runt om i Sverige att det är just en trötthet man ser det på restauranger, ute på stan och så vidare. Och att lättnader då kan göra att smittan ökar ännu mer. Lokalt förbereds också skärpta restriktioner. I Göteborg har man till exempel pekat ut ett antal utomhusområden som kan förbjudas för allmänheten om smittan förvärras. Och det här var ett förslag som offentliggjordes kan man säga förra veckan och gjordes förra veckan. Men som jag såg att senast här idag, om det var på förmiddagen, så drog man tillbaka det eller nyanserade det i alla fall. Berättade att man inte kommer liksom verkställa och stänga till exempel Slottsskogen för allmänheten. Vi får se hur det blir med den saken. Regeringen vill förlänga pandemilagen som ju är tillfällig och som ger kraftiga eller skapar kraftiga inskränkningar på medborgarnas rättigheter. Men nu kommer flera tunga remissinstanser med kraftig kritik mot det här förslaget. Förlängningen då skulle ju gälla fram till januari nästa år. Även om inskränkningarna i medborgarnas friheter är godtagbara i ett extremt smittoläge finns lite som pekar på att det skulle vara lika extremt under hösten, och därför menar då remissinstanserna att det här är tveksamt. Finns ju också intressanta saker där. Jag tror inte att alla riktigt förstått vad de här inskränkningarna betyder, men det innebär ju till exempel att man inte får demonstrera, vilket ju verkar superrimligt att man inte får göra givet att man inte ska ha folksamlingar. Men jag vet, och jag ska försöka få klarhet i det här under eftermiddagen också, att till exempel den som tänker att de vill göra en bilkortege, det vill säga protestera genom att sätta sig i bilar och köra långa rader genom staden eller så, det förbjuds också, och det är inte för att det är smittofarligt, utan det är just för att man gör opinionsbildning, alltså har opinionsbildande material i banderoller som man har hängt på bilarna eller något liknande, och då räknas det som en allmän samling och faller alltså under den här lagen. Det är ju ändå speciellt, alltså, just hur vi det går utöver att bara handla om smittan, stoppa smittan, och utan handlar om andra saker också. Vi får återkomma till det. I veckan har också konstitutionsutskottets förhör fortsatt. Nu med inrikesminister Mikael Damberg som menar att det bland annat har varit ett misstag att avskaffa beredskapen och att det har varit en brist i Sveriges hantering. Det kommer ju fortsätta den här veckan idag, eller om det var igår. Det var igår, va? Som Stefan Löfven var i konstitutionsutskottet. Vaccin. Nu så har totalt 2,086,142 fått minst en dos vaccin, vilket innebär att en fjärdedel, 25% av vuxna befolkningen, har fått sprutan. Och 710,000, 8,7% är fullt vaccinerade, har fått båda sprutorna. Och totalt har 2,8 miljoner doser vaccin alltså delats ut i Sverige. Det är en ökning med 500,000 doser vaccin på bara en vecka. Och att det går snabbt syns nu också i Folkhälsomyndighetens vaccin. Vi ser ju den här kurvan överst över de som har fått en dos som gör ett spik. Ja, den går spik rakt upp här nu. Och vi ser att det går inte lika spikrak upp för de som har fått två doser, men den tuggar på ändå uppåt där helt enkelt. Och i prognosen över leveranser så har det för april månad skjutits till 160 000 doser jämfört med förra veckan. Och då är det alltså april månad som bara har några dagar kvar där det har lagts till i prognosen att det kommer komma 160 000 extra doser. Astra har ökat då 100 doser. Det är 160 000, förlåt, bara från Astra och 100 000 extra doser från Pfizer, vilket innebär att det är totalt 250 000 doser ungefär som har kommit till under de här senaste dagarna. Och i maj så har det lagts till över 500 000 extra doser i prognosen. Nästan samtliga kommer från Pfizer. Även i juni så har det ökat med 500 000 doser från Pfizer. Och Janssens doser kommer ju i väldigt små mängder. I april så har det varit prognostiserat att det ska komma 31 000 doser bara. Varför Folkhälsomyndigheten i veckan beslutade att häva det här stoppet för Janssens vaccin, men bara för dem över 65 år. Man menar att eftersom att det handlar om så små doser så kan man liksom ge dem till de som är över 65 år, eftersom att riskerna där är så höga att dö av andra saker, eller dö av smittan helt enkelt, snarare än av vaccinet. Och det är också anledningen till att man fortsätter att tillåta Astras vaccin i Sverige. I veckan har vi fått låna 200 000 doser från Norge, eftersom Norge har man förbjudit vaccinet eller stoppat vaccinet i väntan på utredning, medan man då i Sverige fortsätter att tillåta det. Och diskussionerna om Astras vaccin fortsätter ju i Sverige. Sverige har nu också fått sitt första fall med koagulerat blod, alltså olika typer av blodproppar på personer över 65 år. Tidigare har man ju sagt att man inte har sett några sådana bieffekter för personer över 65 år, att det har varit en anledning till att man fortsatt vaccinet. Så man kan ju undra då varför det är rimligt att stoppa Astras vaccin i Norge men tillåta det, och Janssens för all del, för äldre i Sverige. Och jag har studerat det där i veckan och jämfört riskerna med vaccin, att ta vaccinet kontra att inte ta det. Och kort sagt så kan man säga att risken är ungefär lika låg, ska vi säga, att dö av vaccinet som covid-19 om man är ung, under 50 år kan man säga. Men däremot är risken att dö av covid-19 många gånger högre om du är äldre. Och vi kanske kan återkomma till det här senare för er som är superintresserade av detta. Så kan vi gå igenom det, eller kanske en senare sändning. För det här är rätt intressant. Jag har gjort en i veckan, en kartläggning över, ja, dels en jämförelse av de olika vaccinen. Hur man ska förstå procentsatserna, smittskyddssatserna, vad olikheterna är. Också förklarat hur de här studierna har gjorts. Hur man kommer fram till de olika smittskyddseffekterna. Att Astra har till exempel då 60% skydd jämfört med Pfizers 95. Hur de studierna och när de gjordes, vilken tidsperiod, om det var under sommaren eller vintern, har betydelse för resultatet. Det går jag igenom. Vi kan väl återkomma till det senare. Men det rapporteras ju fortsatt om motstånd mot Astras vaccin. Och Folkhälsomyndigheten analyserar nu hur de kan informera bättre för att få folk att fatta bra beslut, citat, om vaccinet, om Astras vaccin. Det pratas ju om ganska fysiskt motstånd ibland, eller väldigt aggressivt i alla fall motstånd, när man får reda på att den dosen man ska få är Astras. Läkare har i veckan gått ut och vädjat till allmänheten att ta Astras vaccin, och krönikörer har målat upp hur skandalartat det är att doser får kastas för att personer nu vägrar vaccineras med doserna, i synnerhet då Astras vaccin. Och som ett inlägg i debatten valde Anders Tegnell att vaccineras just med Astras vaccin, även om han själv menar att han tog det han erbjöds, men han menar att det var viktigt att på något sätt avdramatisera detta. Fas 4, det vill säga vaccin för alla över 18 år, kan inledas mycket snart. I Västra Götaland och Stockholm har man inlett fas 3, berättade i förra veckan att då var det, jag tror att det var Kalmar och Jönköping som blev de första regionerna att inleda fas 3. Men det har alltså skett i allt fler och även i de största regionerna. Och i Stockholm så har man till och med börjat boka in personer i fas 4 för vaccination under veckan som gått. I den fjärde fasen så ska över 4 miljoner personer vaccineras. Jag tror att det är 4,2 miljoner exakt då. Och överallt så förbereds det ju nu hur man ska hantera det. Undersköterskor tränas upp. De får ju annars inte vaccinera, men nu har man tränat upp dem. Det finns ett undantag som gör att man kan tillåta det. Just för att man behöver extremt mycket personal för att kunna göra det här på så kort tid som möjligt med de tillgängliga doser som finns. Och regioner gör också lite olika om vilka som ska få sprutan först. Oftast handlar det om en slags prioriteringsordning där man utgår från de äldsta först och så liksom går det neråt till de yngsta då. Alltså man prioriterar i vilka man bjuder in till att boka vaccin. Men i Dagens Nyheter så skriver statsvetaren Bo Rothstein en väldigt intressant, tycker jag, debattartikel. Rekommenderar verkligen att läsa det, men går in och klickar då till den på emanuelkarlsson.se här. Om hur till exempel utrikesfödda borde prioriteras i vaccinordningen och att staten har gjort fel här när man inte tittat på vilka riskerna är just för att dö helt enkelt i covid-19 och prioritera dem först. Liksom män till exempel har en mycket högre risk än den tillgängliga statistiken. Och att då säger och stipulerar lagen att man borde göra på ett visst sätt. Det är en superintressant artikel tycker jag. Den menar att lagen borde tvinga staten att göra en rad olika saker som staten har missat helt enkelt. Även om det är teoretiskt så tycker jag att det är intressant hur den här krisen verkligen har satt fingret på en rad olika problem med Sveriges sätt att organisera sig och vårt statsskick. Slutligen några nyheter i korthet. Svenskarna har blivit friskare tack vare pandemin. Gonorré, klamydia, hepatit B, influensa och flera andra virus har minskat tack vare åtgärderna som gjorts i samband med corona. Till exempel då att vi tvättat händerna bättre. Antalet självmord ökade inte under pandemin. Tvärtom minskar den på flera håll i världen. Det stämmer även för Sverige och det här framgår i en ny stor internationell studie. Idén är till exempel att man känner en större samhörighet. De som mår dåligt känner att alla mår dåligt på något sätt och att det kanske till och med är övergående eller det finns en allmän konsensus i att snart kommer ljuset. Som gör att det kanske är så att det är anledningen till att självmorden då har minskat. Varför användes aldrig fältsjukhuset i Stockholm med utökat antal IVA-platser? Ja, det här har granskats i veckan och det har kommit fram att det handlar om olika interna maktkamper i Stockholm som gjorde att det aldrig blev av. Den stod ju tom under hela tiden tills den packades ihop igen. Folkhälsomyndigheten föreslår snabbtester på arbetsplatser där man inte kan arbeta hemifrån, som byggarbetsplatser eller liknande. Snabbtester är ju någonting annat än de här vanliga PCR-testerna som vi tar, och de har en lägre känslighet. Jag tror att det är, om jag tar från minnet, ungefär 60% känslighet, och rekommenderas inte på barn, därför kommer man inte rekommendera det i skolor, men det kan vara ett viktigt komplement just för att stoppa smitta i de sammanhang och platser där man, när man måste vara flera på samma yta. Vaccinbeviset beräknas nu vara klart den 1 juni. Det ska kallas gröna beviset och gäller alltså i Sverige för till exempel event som vill anordnas med uteslutande vaccinerade personer. Och när det ska tas i bruk är inte klart, men det kommer alltså vara klart för att kunna tas i bruk redan den 1 juni. Det blir ju spännande det där. Och Greta Thunberg skänkte i veckan 1 miljon kronor till vaccinprogrammet COVAX, ett program för att hjälpa de mest utsatta länderna med vaccin. Till sist, Sverige har minskat sina resor ytterligare jämfört med förra året. Det här är jämförelsedata från Telia som Folkhälsomyndigheten sammanställt. Jag tycker att det är intressant. Den här gröna linjen som vi ser visar ju då hur vi har betett oss under pandemin. Där vi ser att vi har ju legat en bra bit under hur vi vanligtvis reser. Vi reser ungefär en resa mindre per invånare, kanske man kan säga lite grovt räknat. Och vi ligger även nu här i, alltså april, slutet på april, ungefär i nivå och lite under hur vi låg förra året vid den här perioden. Vilket ju också på något sätt är fascinerande att vi håller i och vi håller ut. Men det var allt som jag hade för den här coronaveckan. Jag hoppas att ni uppskattar det. Om man tycker att det var intressant får man hemskt gärna stötta på patreon.com/Emanuel Karlsten. Tack så mycket för att ni lyssnade.